Låt oss ta några mera exempel på det här träldomsmönstret så att vi lär oss att känna igen det. Ibland möter vi människor som älskar sexuallivet istället för att älska sin hustru eller man. Och det kan ju tyckas vara en hårfin skillnad, men en väldig skillnad. För den människans liv uppstår en sorts sexualfixering. Och det är kanske mer en manlig än en kvinnlig specialitet, även om man ser det i båda kön. Och hustrun blir då plötsligt inte föremålet för hans kärlek, utan hon blir ett medel till att uppfylla hans begär. Och det är ju en väldig degradering. Och vi ser samma intressedominans och vi ser hårdheten. En sån hustru kan vädja förgäves till sin mak om barmhärtighet och nåd, om att han ska se henne som människa istället för att se henne som ett medel. När Paulus talar om träldomens ande som leder till fruktan, så menar han egentligen djupast sett ingenting av allt det här. Även om allt det här också inryms i begreppet. Utan det han talar om är egentligen en människa som älskar rättfärdighet istället för att älska Gud. För det kan man också göra. Det är att älska gåvorna istället för givar. Den rättfärdighet som Gud vill etablera i våra liv, den handlar ju om att vi älskar honom över allting. Och i identifikationsprocessen med honom så kommer hans personlighet att prägla oss. Då blir rättfärdigheten på något sätt i mitt liv bara en biverkan. Rättfärdigheten som biverkan. Det jag ägnar mig åt är inte min rättfärdighet utan Guds rättfärdighet. Det jag ägnar mig åt är inte min personlighet utan Guds personlighet. Och vi läste ju i förra veckan i Romarbrevet 1 om människan som var skapad att hänföras av Gud och därigenom blir allt sunt om det sker på rätt sätt. Men så ville människan hellre hänföras av idealbilden av sig själv. Bytte ut den oförgängliga Gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor. Då blir människan intresserad av sin egen rättfärdighet istället för av Guds rättfärdighet. Vi kan ju jämföra hur det står i Romarbrevet 10. För där står det där ganska bra uttryckt. Jag läser där de tre första verserna. Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud är att det vill säga judarna, ska bli räddade. Jag kan vittna om iven i deras gudstro, men de saknar den rätta insikten. De vet inte vad rättfärdighet från Gud vill säga, utan söker hävda sin egen, och därför har de inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. När människan intresserar sig för Guds rättfärdighet så blir hon rättfärdig. Men när människan intresserar sig för sin egen rättfärdighet så händer någonting något annorlunda. Människan börjar då att ställa upp regler för hur hon ska vara och hur hon bör vara. Och förr eller senare sitter vi där med hela syndkatalogen och med de äldste stadgar. Och dessa äldste stadgar har en otrolig förmåga att handla om strunt saker. Hur stor hårknuten i nacken ska vara. Hur många centimeter nedanför knäna kjolarna ska nå. Om det får drickas lättöl till maten eller inte. Stadgarna stökas ju numera till av att det finns cider med samma alkoholhalt. Och vi grinar gott och hjärtligt åt de äldste stadgar som fanns på Jesu tid. Och är förunderligt blinda över att vi omger oss så lätt med precis likadana stadgar själva. De kan variera lite från kultur till kultur och från miljö till miljö. Och länge har det ju varit så här att man får absolut inte åka i någon finare bil än en Daihatsu eller någon Polo eller någonting sånt. Och så dyker det ju upp de äldste stadgar nu som talar om att du får absolut inte åka sämre än en Volvo 740, för då har du ju inte tro. Men vi har en märklig förmåga att formulera rättfärdighet i form av de äldste stadgar. Vår egen rättfärdighet, den som ska säga något om oss, istället för Guds rättfärdighet, den som säger något om Gud. Och gör oss rättfärdiga på köpet. Och då händer det märkliga. När en människa på det där sättet blir intresserad av sin egen rättfärdighet så blir hon märkvärdigt trångsynt. Det kommer in samma form av intressedominans. Du vet den gamla berättelsen om tanten som ringde till länsman och klagade över att det var några som badade nakna i bäcken nedanför hennes fönster. Och länsman kom och sa till dem att ni kan flytta på er, och de flyttade på sig. Och tanten ringde igen och sa det att de badar fortfarande nakna. Ja, men jag har ju sagt till att man ska flytta på sig. Ja, det har de gjort, men jag ser dem fortfarande från mitt fönster. Dagen efter så ringer tanten igen och säger de badar fortfarande nakna. Jag kan ännu se dem i kikare. Ja, vi känner igen det här, inte sant? Det är märkvärdigt vilken makt det här får över våra liv. Och hur viktigt som också de här struntsakerna blir som de äldste stadgar brukar handla om. Det kommer in i fromhetslivet någonting som jag är ganska skeptisk emot och som jag kallar för blodigt allvar. Och som berövar oss vårt barnaskap. Jag menar inte att vi ska slarva. Men det blodiga allvaret har med mänsklig perfektionism att göra. Och det gör människan trångsynt, intressedominerad om du så vill, och det gör henne hård. Den människa som är intresserad av sin egen rättfärdighet blir alltid hård. Och det är samma sorts hårdhet som du ser hos den slipade affärsmannen eller hos den vanedrickande alkoholisten. Det blir en hårdhet för människorna i omgivningen som man kan förundras över. Men den finns där. Och vi ska titta lite grann i Galaterbrevet 4. För Paulus, han är ju inte obekant med det här. Han som själv andades hot och olust. Och det bestod inte i att han hade dålig ande direkt och fick gå över till Colgate och så var saken klar. Utan uttrycket betyder att hans ande var full av hot och olust. Det här var någonting som var utöver, så att säga, människans egen skapelsekaraktär. Det fanns en andlig sida av Paulus förföljelse mot de kristna. Galaterbrevet 4, verserna 8-11 ska vi läsa. Förut, när ni ännu inte kände Gud, var ni slavar under gudar som i verkligheten inte är några gudar. Men nu när ni känner Gud, eller rättare när Gud känner er, hur kan ni nu vända tillbaka till dessa svaga och ömkliga makter och vilja bli deras slavar igen? Ni håller ju så noga räkning på dagar och månader och särskilda tider och år. Jag är rädd att jag har slitit förgäves för er. Ja, vad hade hänt? Förut, när ni ännu inte kände Gud, var ni slavar under gudar som i verkligheten inte är några gudar, säger Paulus. Ja, här trälade man nu under begärelsernas andemakt. Den ene levde hipp och den andra levde happ och den tredje var, levde si och den fjärde levde så. En förgyllde sin tillvaro med otukt och en annan med jagande efter pengar och en tredje efter makt och en fjärde efter vad vet inte jag. Ni var slavar, säger Paulus, under gudar som inte är några gudar. Mm? Så kommer evangelium. Ni lärde känna Gud, säger Paulus. Eller rättare sagt, tillägger han, Gud kände er. Och det där, det tror jag är ett litet stycke av hebreisk tänkande. Vi behöver inte gå in så mycket på det, utan att det här betyder på ett sätt att Gud gav sig till känna för er. Det handlar nog inte om att Gud var en... Var att de här människorna hade varit totala främlingar för Gud, så att Gud inte hade en aning om vilka de var och så plötsligt lärde Gud känna dem. Det är inte så. Utan Gud gav sig till känna för er och ni lärde känna honom. Paulus bara stryka under att det faktum att de lärde känna Gud var Guds handlande och inte deras. Det har vi gått igenom förut. Ingen känner fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för. Ingen kan komma till mig om inte fadern i himlen drar honom. Gud gav sig till känna för er. Och ni fick inblick i hans rättfärdighet och ställdes fria. Men nu håller ni på att vända tillbaka till samma ömkliga makter som ni trälade under förut, säger Paulus. Vad hade hänt i Galatien? Jo, de hade blivit superintresserade av rättfärdighet. Sin egen rättfärdighet. Är jag nu tillräckligt rättfärdig? Man hade börjat titta på sig själv igen istället för att titta på Gud. Men nu är det inte bara att titta på vad man kan få ut av livet i form av pengar och njutningar och häftiga upplevelser och fruntimmer och vad det kan vara. Utan nu handlar det om vad kan jag få ut av rättfärdighet. Är jag tillräckligt rättfärdig eller kan jag bättra på min rättfärdighet? Och så hade man börjat hålla lagen och det äldste stadgar. Och hela konkarongen var på ingående. Och Paulus säger, ni hamnar ju i träldom på nytt. Och detta är den stora urspårningen för alla väckelser. Jag tycker det är gripande att det här fungerar så bra generation efter generation. Mitt för våra ögon utspelas dramat på nytt. Kristi storhet målas och människorna börjar titta på sig själva och säger, har jag tillräcklig tro? Och så kommer det regler för hur man ska växa i denna tro. Du ska tala i tungor 3 timmar om dagen. Du måste ständigt bekänna ordet. Du får aldrig säga att du är förkyld, med mera, med mera. Och så är det på nytt inte en fråga om vem Gud är, utan en fråga om vad människor gör. Och man kommer på nytt in under träldom. Och på nytt blir det en hårdhet. På nytt blir det en hårdhet. För de människor som lyckas bäst med att bygga upp sin tro, De blir förunderligt hårda. Försök att komma med avvikande synpunkter till en människa som på det sättet har byggt upp sin trospyramid. Och han bara avfärdar det med ett svep så här. Du står inte på ordet. Du vet inte vad tro är. Pang. Dialog undanbedes. Varför? Därför att det har kommit något av träldom. Och med det något av intressedominans och något av hårdhet. Vi tittar lite tidigare i Galaterbrevet. För vi ska nu försöka bekanta oss med det här med lagen. Och det är någonting som många kristna är ganska främmande för och egentligen inte riktigt vet vad den betyder i Guds hushållning. 23 versen, Galaterbrevet 3 och 23. 3 och 23, ja. Innan tron kom hölls vi under uppsikt med lagen över oss tills tron skulle uppenbaras. Så har alltså lagen varit vår övervakare tills Kristus kom för att vi skulle göras rättfärdiga genom tron. Men nu när tron är här har vi inte längre någon övervakare. Vi hoppar ner till 4 kapitlet och 1 versen. Jag menar så här. Så länge en arvtagare är omyndig är det ingen skillnad mellan honom och en slav fast han är ägare till allt sammans. Han har förmyndare och förvaltare över sig fram till den dag hans far har bestämt. På samma sätt med oss. Så länge vi var omyndiga var vi slavar under de kosmiska makterna. Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen, för att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi får söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta och han ropar Abba, fader. Alltså är du inte längre slav utan son, och är du son har Gud också gjort dig till arvtagare. Här står nu talat om slaveri och här står talat om lagen som är vår övervakare. Och ju mer man läser de här texterna, den här texten, desto mer så framträder ett sorts likhetstecken mellan lagen som övervakare och demonerna som övervakare. Och 23. Innan tron kom hölls vi under uppsikt med lagen över oss tills tron skulle uppenbaras. Så har alltså lagen varit vår övervakare, står det där. 4 och 3. På samma sätt med oss, så länge vi var omyndiga var vi slavar under de kosmiska makterna. Det vill säga demoner. Bibeln gör en klar åtskillnad i det nya testamentet mellan att stå under lagen, som det heter här, 4 kapitlet, 4 versen. När tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen för att han skulle friköpa dem som står under lagen. Den som står under lagen regeras av de kosmiska makterna. Den som står under nåden regeras av den heliga ande. Vi kan jämföra med Paulus skriver i 1 Korinthierbrevet 15 och 55-56. 57 tar vi också. 1 Kor 15, 55-57. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Dödens udd är synden, och synden har sin kraft i lagen. Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Åh, så vackert det är uttryckt. Och vi blir ofta så hänförda över skönheten i det här uttrycket att vi upphör att fråga vad det betyder. Synden har sin kraft i lagen, står det. Och det kan väl hända att vi tycker ungefär som rabbinerna på Paulus tid, att nej, nu har det gått en propp. Vad menar karn? Synden har sin kraft i lagen. Det är som en stor gamla översättning, synden, vad står det, synden har, syndens makt kommer av lagen. Syndens makt kommer av lagen. Men Paulus, han envisas med det här, det är ett återkommande tema i hans undervisning. Därför går vi till Romarbrevet 5. Och det var väl så här att om han inte hade haft med den här punkten på sitt program, så hade han nog inte kanske så ofta blivit utslängd ur synagogorna. Stenad och baktalad och förföljd och misstänkliggjord. Romarbrevet 5:20. Lagen kom in för att överträdelserna skulle bli större. Men där synden blev större, där överflödade nåden än mer. Och på samma sätt som synden härskade och förde till döden, skall därför nåden härska genom rättfärdighet och föra till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Lagen kom in för att överträdelserna skulle bli större. Lagen var vår övervakare som band oss vid de kosmiska makterna, säger Paulus, och höll oss i träldom. Och i den träldomen så blev överträdelserna inte mindre utan större. Synden har sin makt av lagen. För oss är det här svårsmält därför att vi har en så dualistisk gudssyn. Vi tror att så fort som överträdelser uppstår så sitter Gud i himlen och vrider händerna och säger oj, 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 titta på Johansson så han syndar, hjälp, vad ska jag göra? Nu är djävulen framme igen och det är då aldrig annan, man får inte en lugn stund. Uff, vad han hittar på. Vilken ängel ska jag skicka nu? Vad ska jag ta mig till? Det är vår syn på det hela. Gud och djävulen som jämlikar. Och därför tycker vi det här låter väldigt konstigt. Men nu har vi alltså gått igenom detta att Gud är en. Och nu får vi användning för den där liknelsen med mannen, hustrun och älskaren. Detta jag talat om förut. När hustrun börjar springa ut på äventyr så byter mannen lås i ytterdörren. Och det är lagens funktion. Lagen är låset i ytterdörren. Och därför kan vi säga så här, vi iakttar i människors liv att när de väljer sin egen frihet så går det till en tid och sedan kommer tvånget, fruktan, hårdheten och intressedominansen. Vad är det som ger träldomens ande rätten att utöva detta tvång? Svar, det är Guds lag. Det är Guds lag som ger de kosmiska makterna rätt att utöva ett tvång över en människa som söker sin egen makt och frihet. Det här är så viktigt att vi förstår. en ond ande från Herren. En som finns där. Inte bara så att säga med någon sorts Guds maktlösa accepterande av faktum. Utan en som finns där efter Guds rådslut för att provocera till omvändelse. För vitsen med det hela är att en penninghungrig ska få så nog av pengar att han kastar dem på sophögen. Njutningssökaren ska få så mycket njutning så det står honom upp i halsen och lite till. Det är det går ut på. Därför då kommer den dag då han frivilligt kastar det här ifrån sig. Kasta din börda på Herren. Åh, säger vi fromt, det får man väl inte lov till. Jag får väl inte lov att kasta mina bördor på Herren. Jo, kasta din börda på Herren. Ja, jag har många bördor. Jag har mycket ångest här och jag har mycket olust här. Och jag mår inte bra. Det är min börda. Nej, kära vän, det är inte bördan. Det är skavsåret under bördan. Det var våra bördor han bar. Våra missgärningar la han på sig. Kasta din börda på Herren. Och det människor söker hjälp för är så ofta skavsåret under bördan. Flertalet alkoholister vill inte bli av med sitt alkoholbruk eller missbruk. Utan de vill bara återfå kontrollen över spriten. Och de flesta som är ärliga nog, de brukar säga så här: jag skulle vilja kunna dricka ett par tre glas och sen fick det vara bra. Låt oss säga en 37 en lördagkväll eller någonting sånt, men inte en och en halva, två liter. Man blir så bakis på söndag morgon och sen orkar man inte till jobbet på måndag, men en 37. Man vill bli av med olägenheterna. Men man vill inte bli av med alkoholen. Nå, lagen kommer in med ett andligt tvång. För att människan ska önska bli av med allt sammans. Och för att hon ska önska det av egen vilja. Inte därför att hon är hotad eller tvingad. Utan bara genom att hon på ett övermäktigt sätt får skörda vad hon själv har sått ut. Och i denna situationen gäller det att ha de här tingen klara för sig när man ska arbeta som själavårdare. Det här kan låta som knappologisk teologi på många sätt jag har gått igenom. Men det är det inte. För åh, vilken frestelse det är. Nu kommer vår missbrukande broder. Och lever i all sorts förnedring. Och kronofogden är efter honom. Och polisen är efter honom. Och han har obetalda räkningar i alla möjliga sammanhang. Och hela hans liv har fallit i spillror. Och själv mår han inte bra. Och han söker och vädjar om hjälp. Men vill egentligen inte sluta dricka. Och så kommer vi då. Och tänker, åh, stackars kära vän här. Och han är ju tvingad till en massa saker. Och det måste ju vara demoner. Och nu ska vi Jesu namn driva ut dem. Så vi tar auktoritet, som det heter. Fast det aldrig står i Bibeln att man tar auktoritet. Utan man får auktoritet. Men vi tar auktoritet. För vi tror att man får lov att göra så. Och nu ska vi kasta ut demonerna i Jesu namn. Kommer de ut, tror ni? Varför kommer de inte ut? De har rätt att vara där. Och vem ger dem den rätten? Jo, Gud. Hepp. Vad ska du göra då? Jo, du får börja prata med denne broder. För att han om möjligt ska omvända sig till Gud. Och önska få kasta allt det gamla ifrån sig. Om du kan vinna din broder för detta, den helige ande där och påverkar dem, så kan du sen börja säga till andemakten att de kan ge sig av. För då har de inte rätt att vara där längre. Och det är en sån skillnad. Jag menar, vi tänker oss igen att vi hade knallat hem till kung Saul. Och sagt, men käre Saul, här sitter du med din ande av misstänksamhet och paranoia och depression. Stackars kung Saul. Det går väl ingen vidare att regera när du har den. Nej, det är inte bra, säger Saul. Jag hinner inte med regeringsärendena och papperna hopar sig på skrivbordet och konseljer och sammanträden och annat. Det blir bara pest alltsammans och krigen som jag ska föra. Jag orkar egentligen inte med det längre. Och så säger vi, ja men det ska du inte behöva ha. Du förstår, det är djävulen det här. Och djävulen är visserligen stark, men vi är ännu starkare, så nu kastar vi ut djävulen. Skulle det gå eller skulle det inte gå? Svaret skulle inte gå. Vad var villkoret för att han skulle bli fri? Jo, att han bad Gud om förlåtelse för att han inte hade abdikerat när han skulle. Och sen skulle han omedelbart frånträda tronen. Okej, sen kan vi säga till den anden av misstänksamhet. Nu har du gjort ditt. Försvinn i Jesu namn. Då, men inte förr. Lagen och andemakterna finns där för att människan ska omvända sig. Den äkta mannen byter lås i ytterdörren för att hustrun på heltid ska få den älskare som hon tycker är så charmig på halvtid. Tills hon är så trött på honom så det är en nåd att slippa honom. Det är vad det hela går ut på. Och det där måste vi förstå som själavårdare. För vi skapar fler problem än vi löser om vi inte begriper det. Om inte annat så skapar vi fler problem för oss själva än vi löser åt andra. Och vi kan ju sluta det här avsnittet med att avnjuta, vad heter han, Paulus självvittnesbörd i Filipperbrevet 3. Det har ni väl alla redan kommit att tänka på, så nu kan vi lika gärna läsa det, så går vi in till kaffetåren sedan. Där talar han om sin gamla rättfärdighetsiver och sin nya. Jag börjar i andra versen. Var på er vakt mot de där hundarna, de där skadegörarna, den där sönderskärelsen. Ty omskärelsen, det är vi som tjänar Gud i vår ande och har vår stolthet i Kristus Jesus och inte förlitar oss på något yttre. Fast jag för min del kunde ha rätt att göra det också. Ja, om någon tror att han kan förlita sig på något yttre så kan jag det ännu mer. Jag som blev omskuren på åttonde dagen, som är av Israels folk och Benjamins stam, en hebré född av hebreer, i laglydnad en farisé, i trosiver en kyrkans förföljare, i rättfärdighet efter lagen en oförvitlig man. Men allt sådant som var en vinst för mig har jag för Kristi skull kommit att räkna som en ren förlust. Ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt, kunskapen om min Herre Kristus Jesus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastade på sophögen för att vinna Kristus och få leva i honom. Inte med den rättfärdighet som lagen ger, utan med den som kommer av tro på Kristus, den rättfärdighet som Gud ger åt den som tror. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidande genom att bli lik honom i en död som hans. Kanske jag då kan nå fram till uppståndelsen från till döden. Jag kastar allt det gamla ifrån mig. Den här rättfärdigheten som bestod i de äldste stadgar, i regler och bud, och som i stort sett bara var stolthet och självupptagenhet, hårdhet och intressedominans av det gamla vanliga slaget. Träldom. Och vi har målat upp i våra församlingar så oerhört mycket om hur den kristne borde vara. I vissa församlingar så är den kristne en som alltid ska, bör vara snäll. Och i andra församlingar är den kristne alltid en som bör vara frisk. Men vi ägnar på tok för mycket uppmärksamhet åt den kristne. Och alldeles på tok för lite uppmärksamhet åt honom som är vår rättfärdighet, som är vår frid, som är vår starkhet och vår lovsång. Och då ställer vi människorna under lagen och på nytt under träldomens ande. Och så mår de dåligt. Och många gånger har vi som själavårdare som största uppgift att omvända kristna församlingsmedlemmar till Kristus. Bort från lagen och till Kristus.
Men den här normlösheten som lever idag, är det inte den som ändå kan diktera på ett ena sätt på ett speciellt sätt? Vi upplever att det finns någonting enorm att ge någonting.
Ja. När laglösheten tilltar ska kärleken hos många kallna, står det. Ja, det finns en laglöshet som växer och den ska växa fram till dess att laglöshetens människa kommer. Det är riktigt.
Jag tänkte att du var inne här på vissa trots att man här tillräckligt tror. Har inte det med det här att göra? Att man måste väl tänka där. Ja, mot den här normlösheten som existerar idag.
Ja, just det.
Jag kan inte bara acceptera att det är ju tidens anda, så det här ska vi inte bry oss om.
Nej, men lagen är alltså given av Gud i ett gott syfte. För att människan ska utmanas till omvändelse. Och när människan ser det här så grips hon av ett enormt intresse av att avskaffa lagen. Gud kallar homosexualitet för synd för att han ska få glädjen att hjälpa en människa bort ifrån en förvriden sexualitet till en äkta sexualitet. Men en homosexuell kallar sitt tillstånd för att vara gay, vilket betyder munter och glad och ha trevligt och leva ett extra meningsfyllt liv. Han har avskaffat lagen istället för att låta lagen döma ut någonting som inte är han själv. Och på samma sätt upprepar vi detta gång på gång. Gud vill låta vårt uppror dö genom att binda oss i det. Och vi som vill leva kvar i upproret, vi vill inte alls att det ska dö, utan vi vill bara ha det på lagom sparlåga. Då avskaffar vi lagen som binder oss vid upproret. Ah, det spelar ingen roll hur man lever, alla kan leva hipp som happ, heter det då. Och den normlösheten och laglösheten, det är den man tillgriper för att hålla omvändelsens utmaning på avstånd så länge som möjligt. Men lagen är alltså inte Guds metod för att genom den göra oss rättfärdiga, utan för att binda oss vid orättfärdigheten så att vi ska söka Kristus som vår rättfärdighet. Men får inte lagen döda det som är uppror i våra liv, kommer heller inte Kristus att kunna göra oss levande.
I princip finns det två sätt att missförstå lagen, kan man säga då. Den icke-kristne, de vill avskaffa lagen. Och den kristne missförstår det genom att försöka leva efter lagen.
Tro att den är Guds definitiva lösning på problemet, ja. Precis.